En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd ska den här veckan såklart handla om Manchester United och deras tillträdande manager och sen vidare sportchef Ralf Rangnick. Till det har vi tagit lite hjälp av Kevin Bader. Vi ska dessutom då prata om de övriga matcherna som spelades i helgen och Chelsea-Manchester United givetvis som spelades igår. Nu drar vi igång podden. Jag hälsar hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Sportbladets Premier League-podd. Frida Makoto är med i vanlig ordning.
Ja.
Hallå där.
Härligt. Vi ska släppa in Kevin Bader här med en liten stund också som ska få prata mer om Ralf Rangnick. Men före vi ställer till med den profilen så Frida vill att du ska ta med oss till Stamford Bridge igår i kylan, snöovädret. Det var kanske inte så mycket snö just där. Det var andra håll i England som det var värre med den saken, men det såg lite kallt ut ändå.
Ja, kallt var det onekligen. Ingen snö dock, vilket jag väl är ganska tacksam över. Samhället här borta stannar ju fullständigt när det kommer lite snö, så att det vill vi helst inte ha. Men absolut kallt, och det blev ju en match, ja, en väldigt händelserik match, så skulle man väl kunna säga. Och inte minst då att allt snack inför handlade om att Michael Carrick valde att bänka Cristiano Ronaldo, som ju är ganska så uppseendeväckande med tanke på att han bara hade inlett 4 ligamatcher på bänken under sina 9 senaste säsonger tidigare. Så att även om Carrick försökte tona ner det här beslutet, så är det väl klart att det skickade ju en tydlig signal om hur Manchester United skulle ta sig an den matchen. Och de hade ju ett mittfält då bestående av Fred, Matic och McTominay. Så att det blev lite mer stabilt defensivt hade man väl kunnat räkna ut på förhand. Men de pressade ju också på ett helt annat sätt än vad vi har sett tidigare. Det var ju verkligen gegenpress, och tankarna drogs ju direkt till Rangnick, och det började ju direkt ryktas om att är det rent av så att Carrick har direkt kontakt med Rangnick just nu? Är det han som styr den här matchen? Men så var det inte. Det har flera säkra källor kunnat avfärda att så var inte fallet, utan det här var Carrick fullt ut. Och tyckte väl på ett sätt att Man Uniteds pressspel var betydligt bättre än tidigare. Problemet var ju bara att Chelsea var så oerhört skickliga på att spela sig ur den. Så att den statistiken i den första halvleken var ju förkrossande med 10-1 i avslut, varav 4 på mål tror jag för Chelseas del och 0 för Man United. Så att det sa ju väldigt mycket om hur matchbilden tedde sig. Och så kommer det här misstaget i andra halvleken då till, ja, från Jorginho, att han missbedömer en boll. Och sen så för Sancho och Rashford är det väl också som hänger med upp fritt blås mot målet, och Sancho lägger bara in bollen. Jag tror att United insåg där och då, eller att det var som att de påmindes igen om att, ja men just det, vi är ganska vassa på omställningar, eller vi har spelare som kan straffa även det här laget som knappt släpper in mål. Så att de ryckte ju upp sig i andra halvlek, men det är väl klart att Tuchel måste ju gå hem och känna att herregud vilken missad möjlighet, med tanke på att de då landar till slut på 24 avslut matchen igenom, men lyckas helt enkelt inte få hål på dem. Timo Werner fortsätter ju att inte vara en naturlig målskytt, som han ju faktiskt har varit sen han kom, tyvärr, för Chelseas del. Så att Chelsea spelade bra, de fick inte ut någonting av det, så att en poäng här känns väl delvis ändå lite som en förlust för dem. Jag drog lite paralleller till matchen med Burnley, även om det är ett helt annat typ av motstånd och de har en helt annan trupp och sådär, så kändes det lite, var lite samma känsla efteråt, att Chelsea nästan kastade bort möjligheten här att få med sig 3 poäng.
Alltså sättet de släpper in det målet på också är ju, det känns ju bortkastat för dem på så vis. Men den mottagningen, Jorginho gör ju det där, ja, en gång på 100 kanske, att han missar en sån mottagning på det sättet.
Lite mer skulle jag säga. en gång på 100.
Du tycker det?
Ja, men jag tycker att han har några sådana. Det är ju alltid så här med Jorginho att han har fantastiskt fina fötter och har varit väldigt bra de senaste matcherna. Betyder väldigt mycket för detta Chelsea och är ju på tal om, ja men är ju inblandad där i Ballon d'Or och så vidare. Och det är väl rätt på ett sätt, även om jag inte tycker att han ska vinna Ballon d'Or. Men det är ju en helt annan diskussion. Men just det här att han ibland har, han spelar ju med ganska hög risktagande. Men också det här att han ibland har ett misstag i sig. Jag tänker inte minst på matchen hemma mot Arsenal. Där det ju faktiskt är han som i stort sett gör självmål. Som ju leder till att Arsenal... Ja, de vann med den matchen till och med. Jag var där, men det är så många matcher så att man glömmer bort. Men jag tror de vann. Jo, det gjorde de, för de vann ju båda matcherna. Så att, jag är väl inte, på det sättet är man väl inte jätteförvånad. Sen i det här fallet har han ju otur såklart. Så är det ju.
Men det är ju väldigt typiskt så. Det är en spelare som normalt sett spelar med en hög svårighetsgrad i sitt spel. Jag menar, Thiago Silva har också fina fötter, men han fattar inte det beslutet. Han har en annan prio än att han ska suga in den bollen, att behålla kontrollen. Som sista man så är hans prio som mittback, för att det är där han spelar, att den aldrig ska hamna hos Manchester United. Den får hamna precis var som helst på planen, men den får inte hamna hos Jadon Sancho. Medan Jorginho såklart drillade i ett possession-spel. Han vill behålla den bollen och fortsätta passa runt. Det är hans prio. Det är ju så han kliver in i fotbollsmatcher. Så att det är inte så märkligt ändå.
Det enda man kan peka ut med Chelsea också, alltså som de hade kunnat göra annorlunda, eller Tuchel då, som vi oftast hyllar väldigt mycket, det är ju att de här byterna han gör, det blir ju nästan ett trippelbyte där med Pulisic, Mount och Lukaku in, att det kommer ganska sent. Alltså, lite förvånad ändå om att han inte gjorde det bytet tidigare, för att United fick som sagt, jag tror de började känna efter kvitteringsmålet att ja, men här har vi faktiskt en chans, från att ha varit så otroligt tillbakapressat, eller inte egentligen, ja, alltså tvingats stå ganska lågt och mest försvara under den första halvleken, så återfick de tron igen. Så att det är väl någonting man skulle kunna peka ut som Tuchel hade kunnat göra annorlunda.
Men en stark poäng av Manchester United. Det var faktiskt så att Carrick han lät nästan besviken efteråt, även om man tyckte att när man som neutral tittade på den här matchen, kändes som att Tuchel som skulle vara mest besviken över att inte få med sig 3 poäng, men han kände ändå att men straffen var väl tveksam och vi borde kunna hållit det här resultatet samtidigt. Så
det får vi väl säga också, att det är skönt för Jorginho att han fick sin upprättelse där, för att det var ju en oerhört säker straff i alla fall. Det var säkert skönt för honom att revanschera sig på det sättet. Men just Carrick, han pratade ju om att han var väldigt stolt över laget och sådär efter insatsen. Roy Keane, han sågade ju honom fullständigt i Sky Sports-studion och menade på att alltså det här var på en annan nivå. Alltså han höll ju inte alls med Carrick för det första. Jag håller inte med honom i någonting, sa han. Och sen så tillade han, började han rikta en massa kängor då till ledningen, för att han menade på att han är trött på det här att man typ bara för jobbet genom att känna någon, och sa att lojalitet inom fotbollen, om du vill ha lojalitet, skaffa en hund. Och ja, alltså han var verkligen on fire. Han var ju dessutom väldigt kritisk till det här att Cristiano Ronaldo satt på bänken, men där håller jag definitivt med Jamie Carragher, att det är väl klart att han ska kunna sitta på bänken om man känner att det är den bästa matchplanen mot ett annat lag. Alltså Cristiano Ronaldo pressar inte på det sättet. Det vet vi, och det har vi pratat om väldigt mycket. Så att, och han är inte på den nivån som han en gång var heller. Alltså han börjar ju också bli till åren. Så att jag tycker inte det är så konstigt att han ibland sätts på bänken. Alltså man kan inte ha en spelare som alltid ska spela bara för att han är han och bara för att han har uppnått en massa. Sen passar han ju bättre i vissa matchbilder, och han har ju också räddat United många gånger den här säsongen, får man ju inte förglömma. Men nej, där är jag nog mer team Carragher än team Keane, om man säger så.
Jag är team diskussionen i alla fall, för det var ju otroligt underhållande tv. Alltså när de...
Men så är det varje gång. Saknar man inte det i Sverige? Saknar man inte detta i
den
svensk...
polemiken.
Ja, men i svenska studios, kan jag känna. Ja. Nu har jag inte kollat på en svensk studio på väldigt länge, men, så jag vet inte riktigt hur det är just nu. Men det, just det där med att man har två gamla storspelare och en har spelat till Liverpool och en har spelat till Man United, att man kan få de diskussionerna, det är ju det man vill ha, för att det mesta de sitter och säger annars, det är ju sånt man redan vet. Alltså man kan titta på en fotbollsmatch, och tittar man på tillräckligt många matcher i veckan, då kan man kan dra ganska många slutsatser, men just de där diskussionerna, det är ju det man vill åt, alltså mellan två personer som har så otroligt mycket erfarenhet.
Michael Carrick, hur som helst obesegrad då i de två matcher som han har lett Manchester United. Frågan är om det blir någon tredje, Frida, vad sägs? Ralf Rangnick, är han på G in i veckan, eller hur går det med visumhanteringen?
Han är på G, om vi ska tro David Ornstein, som brukar vara väldigt säker på sin sak. Så ska Rangnick bli presenterad inom 24 timmar. Jag tror väl också att Eric Bagy, alltså Julien Laurent, som jobbar för fransk media, intervjuade ju Bagy efter matchen på franska, och då ska Bagy ha försagt sig helt och liksom pratat om, ja, det kommer ju en ny manager här nu snart, och det var nog inte riktigt bestämt, tror jag, att spelarna skulle outa det på det sättet. Det
är ju väldigt mycket Bagy över det.
Ja, och det är ju också anledningen till att de flesta alltså pressansvariga avskyr ju när man pratar med spelarna på sitt modersmål, just för att de kan ju inte styra vad spelarna säger då, och vet ju inte heller vad som är sagt. Så att jag, inom 24 timmar sägs Rangnick då bli presenterad. Sen är det fortfarande oklart vilken match som kommer bli hans första, för att det är ju mycket strul och sådär med visum och sånt numera, eftersom att England inte är med i EU. Så att lite oklart om man hinner bli klar till matcherna mot Arsenal och Crystal Palace. Men någon gång kommer han placera sig där i alla fall längs sidlinjen.
Ja, det kommer han, och då är det väl på sin plats att vi tar och tittar lite närmare på Ralf Rangnick och hans tränargärning och vad han eventuellt då kan göra med det här Manchester United som är som stukat och brutet efter de här åren med Ole, och vem bättre att göra det än Kevin Bader. Välkommen till Sportbladets Premier League-podd.
Guten Tag, tack så mycket.
Och då är ju helt enkelt frågan, Ralf Rangnick, vem är han, vad gör han och varför är han rätt person för Manchester United?
Ja du, vi kan ju börja den ändan vem han är, och i Tyskland beskrivs han ju som der professor, väldigt enkelt översatt, professorn helt enkelt. Redan i mitten på 90-talet stod han i tysk sportstudio och visade på taktiktavlor hur man ska gå från det här man-man-markeringarna, för som tyskarna är, de är ju väldigt konservativa i sina grejer och håller fast vid det. Så där var det fortfarande väldigt hårt med att man ska följa sin spelare, speciellt som försvarare, till toaletten och tillbaka, som man så fint säger. Men Rangnick kom in där på 90-talet och pratade om att inte köra man-man istället, köra zoom-försvar och hans så kallade gegenpressfotboll, och det slog han igenom med i Ulm redan. Det är kanske inte det lag man tänker på först när man tänker på Rangnick. Då tog han Ulm från regionalliga till Zweite Bundesliga. Men som de flesta vet, då var det ju först i Hoffenheim och senare i Red Bull-koncernen som han verkligen drog det stora strået och visade vad hans fotboll har gjort för den tyska fotbollen, verkligen.
Han blir då den tredje tyska tränaren till Premier League, har vi nu, va?
Vi har lite fler. Vi har Danny Farke har vi också. Ja,
han fick väl sparken.
Ja, han fick sparken. Nej, precis. Jag tänkte genom Premier League-eran, förlåt.
Ja, nej, i Premier League-eran har vi haft några stycken.
Det är betydligt många fler i Premier League.
Vi hade tre i början av säsongen, nu har vi tre igen.
Exakt, det har du rätt i.
Om vi tittar då på Tuchel och Klopp, såklart stora profiler, tränar två av de bästa lagen, har satt en otrolig prägel på sina lag också. Hur stor inverkan har Rangnick haft på de två?
extremt stor. Man säger ju han är professorn i Tyskland, men han är även på något sätt gudfadern för den tyska fotbollen som vi ser idag. Det är ju ingen slump, som tyskar är extra nöjda över att kunna se det, men de senaste tre Champions League-segrarna är ju tyska tränare. Vi har Klopp, Hansi Flick och Tuchel, och alla de har ju inspirerats enormt mycket av Ralf Rangnick och hans fotboll och just den här gegenpressing-fotbollen, att vinna bollen snabbt och direkt gå på mål. Och Tuchel har ju en väldigt nära kontakt där. Man hade ju Rangnick som tränare på 90-talet, och det var ju faktiskt Rangnick som ringde till Tuchel. Tuchel jobbade på en bar, och då sa Rangnick: hej, skulle du inte vilja testa det här tränaryrket lite? Och Tuchel var lite tveksam men sa ja, varför inte? Så då började han i Stuttgarts ungdomsakademi, och sedan tog det bara vägen och resten är ju historia.
Alltså jag har ju en fundering kring Rangnick. Alltså det här är ju ett liksom val av United, som både det här med att han går in som interim och sen också får den här sportchefsrollen efter, som känns väldigt liksom sunt och logiskt för att vara Manchester United. Men verkligen, på något sätt känner jag, alltså, hur är han egentligen som tränare idag? För det är ju mest som sportchef och liksom att bygga någon sorts struktur som han är känd för. Vad tycker du om hans liksom själva liksom tränaregenskaper på egen hand, om man bortser från just liksom det professoriska?
Jag förstår vad du menar. Jag skulle väl säga att de är väldigt starka. Han är en enorm kompetent person, både på att förmedla sin budskap som sportchef men även som tränare. Han kan även, som många andra kanske har svårt för ibland, språket. Han har inga större svårigheter för det engelska språket, och han har också en väldigt tydlig struktur, precis som många andra tyska tränare, med hur man vill agera. Och jag tror den här tydliga strukturen och riktlinjen kommer hjälpa United nu, först och främst som interimtränare, men även sen när han går upp i sportcheferiet. För man ska understryka, ibland tänker man, oh shit, ska han vara tränare och sen sportchef, hur kan man hantera det? Han har ju verkligen den perfekta bakgrunden kring det hela. Han har ju varit både tränare men även sportchef. Under en viss tid var han både och, till och med i RB Leipzig, och lyckades leda dem till den framgången som de är idag. Han har till och med lyckats med klubbar som har haft det betydligt svårare, om man bara tar till exempel hans sejour i Schalke. Där lyckades han ta tyska cupguldet och ta Schalke. Nu säger vi Schalke, som spelar i Zweite Bundesliga i nuläget, kaosklubben, tar dem till en semifinal i Champions League. Alltså det är en tränare som verkligen är extremt passionerad och vet hur han ska få spelarna att nå max och till och med lite över där. Så jag tror att Manchester United-spelarna ska nog förvänta sig att verkligen ligga i nu för att kunna få spela ute på planen.
Får jag bara flika in att, är det verkligen sagt att han kommer att bli sportchef? Han ska väl vara, alltså, konsult.
Ja.
Så att det visar, det är ju inte han, alltså så som jag har förstått i alla fall, så kommer han ju inte ha ensam, han kommer ju inte ha ensam makt över sportsidebiten. Detta är väl ett faktum, är att det har jag fått höra i alla fall, att anledningen till att de skrev det här kontraktet på, vad blir det nu, 3 år, va? Det var för att det var det enda sättet att lösa honom från Lokomotiv. Så att det är därför man har gjort den här lösningen, att han kommer vara interim fram till sommaren, och så har han 2 år då som, där han liksom är uppsatt som konsult. Sen vet man ju aldrig, det är ju klart att saker och ting kan förändras, men bara så att man klargör det, att det fortfarande är väldigt ovisst vad han kommer ha för roll efteråt. Och det är det som gör att jag också tycker att den här, ja absolut, alltså Rangnick är säkert en fantastisk tränare, eller han kan säkert lyckas även i England, men jag är väl mest skeptisk till, alltså, hur de har tänkt, för jag tror inte att de har tänkt så där jättelångt, utan detta är mer någonting de gör, bara ledningen alltså, eftersom att de inte har haft någon plan B. Så att det är det enda jag har invändningar mot egentligen.
Jag förstår, förlåt.
Sen får vi väl se vad han då sätter för avtryck på den här truppen och på det här laget. Han har ju bland annat kritiserat köpet av Ronaldo tidigare i en intervju. Han tyckte att med Ronaldo hade jag aldrig köpt, han är alldeles för gammal och för dyr. Nu sitter han där och ska ta den, och det känns ju absolut inte som en Ralf Rangnick-typ av spelare. Han vill ju ha Men han vill ju ha spelare som väldigt så här, laglojala, jobbar hårt, inte sticker ut för mycket. Han gillar ju inte spelare med tatueringar till exempel, för att de vill ha allt ljus på sig själva. Han vill mer ha den här hårt arbetande lag. Lagspelaren som inte tar för mycket plats i rampljuset. Och där kan vi väl inte sortera in Cristiano Ronaldo 2021 direkt.
Nej, det kan vi inte. Men det blir ändå, jag tror, det blir ju verkligen det stora frågetecknet att se hur Rangnick löser just Ronaldo-situationen. Men det känns som ändå att Ronaldo är, om man till exempel jämför med en match som var här nyligen med PSG, med Mbappé, Neymar och Messi. Jag tror ändå att det kan vara enklare att få Ronaldo in i ett system som passar Ralf Rangnick än att få in någon av de tre filurerna som spelar i PSG. Men det blir just, precis som du är inne på, det blir en utmaning kring det hela. Men jag tror ändå att Ronaldo ser vilken väg man måste ta nu i det hela, för att man kan inte ligga på latsidan nu. Nu måste United verkligen resa sig för att ta en Champions League-plats, för att nu säger jag inte att Ralf Rangnick kommer in här och kommer vinna Premier League. Det har jag väldigt svårt att se, men jag tror att Ralf Rangnick definitivt kommer kunna lösa en CL-plats om man får igenom det han vill. Och därefter får vi precis se, som Frida säger, hur hans roll kommer bli i Manchester United. Men jag hoppas väl att han kommer ha den inverkan på United, för det är det som har saknats i Uniteds ledning, att man inte har någon som riktigt förstår den moderna fotbollen och hur man ska hantera de olika posterna och alltihopa. Och jag tror också att Rangnick, så som man har hört honom i intervjuer och olika sammanhang, han är inte någon som man bara tjuffar in och sen tjuffar ut och lite, ja, du är konsult, men säg inte för mycket, för att vi har ändå vetorätt och sånt. Så jag tror ändå att han kommer nog få, antingen kommer det bli så att de kommer lyssna på honom, eller det kommer bli storpråk, för att han kommer inte låta sig puttas in i ett hörn eller så. Och det är lite det som man också sa, jag tror, kring Chelsea-posten där har du säkert betydligt bättre koll, Frida, att jag tror att han uttalade sig där kring interimtränarskapet, att han är ingen interimtränare. Och det är han ju inte, för att han ser ju, precis som vi är inne på här, hans möjlighet att kunna påverka Manchester United i det långa loppet. Och det är det som blir verkligen den spännande uppgiften här därefter.
Men Kevin, tror du att han kommer hålla kvar vid sina principer stenhårt? För att det är ju alltid svårt med en tränare som kanske inte har hanterat de här stjärnorna tidigare. Alltså hur han kommer att vara. Kommer han liksom fortsätta då vara som han har varit tidigare? Att han föredrar de här liksom hårt arbetande spelarna utan tatueringar? Eller är det så att han faktiskt kommer att ändra sig? Alltså vad tror du som liksom känner till honom bättre?
Jag skulle väl säga att han kommer väl först och främst gå till sin ursprungsplan, men det ska verkligen understrykas här. Han är 63 år gammal, han är tysk, som jag sa innan. Vi tyskar brukar vara väldigt konservativa, men han är ändå en som vågar ta in nytt. Han är innovativ, även hur man tränar, hur man ser på fotbollen. Han försöker hela tiden utvecklas. Så jag tror inte att han är främmande om man ser, okej, Ronaldo, de har en dialog, de ser möjlighet. Okej, men då twistar vi till det lite här så att det passar dig lite bättre, men vi håller fortfarande det här som jag vill. Så jag tror inte att han är så här, kom in där och säger tyst, nu är det jag som bestämmer. Han är ändå en som är lyhörd, men extremt krävande på det sättet. Så det blir ändå på sätt hans väg, men han är inte dum och håller någon så här tunnelseende i det hela, om man säger så.
Det blir också vad ska man säga, en kulturkrock kanske då, efter de här åren med Ole Gunnar som var allas kompis, var väldigt mycket en yes man, väldigt foglig, anpassade sig kanske mycket efter ledning och miljö och så vidare. Här kommer ju faktiskt in någon som anpassar sin omgivning istället för att anpassa sig efter den, och som är beredd att ta en fight för sin filosofi.
Exakt.
Det blir spännande att följa. För där tror jag faktiskt har varit en stor del i Uniteds problem, att det har varit för lite av den varan. Tusen tack Kevin för att du var med i Sportbladets Premier League-podd idag och pratade Ralf Rangnick. Vi får väl återkomma då och göra en utvärdering av Rangnick, om han tar den där titeln till slut ändå.
Ja, tack så jättemycket. Ha det så bra.
Ha det fint. Hej.
Auf Wiedersehen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Och med det så går vi vidare och tar oss till Manchester, därför att det spelades fotboll i Manchester och det var matchen mellan Manchester City och West Ham, och där, Frida, var det snökaos i första halvlek.
Desto mer.
Man bara satt och såg den där planen bli vitare och vitare och vitare, och bollen liksom försvann, för de hade ju inte den här bra orangea bollen, väntar man ju på att de skulle slänga in. Vinterbollen.
Tipsextra bollen.
Ja, precis. Det var den vanliga. Jag vet inte, den har ju hur många färger som helst, den där bollen, att spela med den här säsongen. Men...
Det var ju samma story i Leicester då, som spelade samtidigt, Leicester-Watford. Och där ville ju också Backman, Watfords målvakt, han ville ju, han stoppade ju, eller pratade ju med domaren kort efter halvtid där och sa att jag ser inte ens bollen. Så att det var ju ett problem som förekom på flera platser. Jag kan ju ändå förstå varför man ställde in mötet mellan Burnley och Tottenham, för att snön kom ju lite tidigare till Burnley, så att de kunde ju se faran där direkt.
Ska vi bara ta den matchen ställdes in. Läste ni om Tottenham-supporten som hade rest från Dallas?
Ja, det var ju otroligt tragiskt egentligen. Vad var det? Han hade rest över 31 timmar med flyg, tåg och buss för att ta sig till Turf Moor, och så blev matchen inställd.
Står han där utanför Turf Moor i full snöstorm och ja, det är bara att vända hem.
Men det jag gillade bäst, för att han lade ju upp han twittrade ju om att han skulle dit och sådär, liksom 31 timmar, men det är värt det. Och den sista tweeten var väl på att han liksom var framme i Burnley. Och jag tycker att det var lite fint ändå, för att Harry Kane gick ut sen och hade ju blivit uppmärksammad kring den här tweeten, eller att den här mannen då, att han hade åkt så långt för att få se den här matchen. Och nu har ju Harry Kane lovat att han ska få komma tillbaka under säsongen och gå på en hemmamatch och vara Kanes egna gäst på den matchen. Yeah. Men det som var fint var ju att det var inte som att den här mannen, det var inte han som bad om det. Det var inte han som liksom tyckte, som skrev någon snyft tweet om att kolla hur synd det är och mig som har rest så långt, utan det var ju faktiskt att han bara hade lagt upp den sista tweeten och sen bara var det helt tyst efter det. Så att, ja, det var ju fint ändå av Kane och komma till undsättning på det sättet. En fin gest.
Ja, precis. Ken17 heter han på Twitter om ni vill leta på honom. Det är så jävla bra story. Men det är också extremt tacksamt öppet mål för klubb och spelare att plocka upp den och bjuda in honom. Det är klart de måste göra.
Absolut.
Bra. Tillbaks till Manchester City. Där snön också vräkte ner, den matchen spelades. 2-1 till City efter en del om och men. West Ham skapade en del och ställde till problem i perioder i alla fall, men fick inte låna bollen så där jättemycket.
Nej, så var det ju. Och det är så många i... Nej, men det är klart, alltså, när man tittar på... Du pratar om Manchester City-matchen, va? Förresten.
Ja.
Nej, det var inte så mycket bollinnehav hit och dit i Burnley Spurs, så det känner jag ju taget.
Nej, men precis, jag blev osäker och tänkte vilken snökaosmatch pratar vi nu om?
Ja, precis. det var några stycken.
Ja, nej, men absolut, och här var ju Manchester City, ja, men när de är så där, när de liksom kastar fram sina stjärnor på det sättet som de gjorde igår. Jag tyckte framförallt att Gündogan var väldigt bra, Cancelo var bra, Rodri, Bernardo Silva, då blir det svårt att stå emot. Så att trots att West Ham får in den reduceringen där på övertid, så kändes det väl som att det här var en sån där match som Man City bara skulle plocka hem, och målchanserna säger ju i sitt också, 19 målchanser från City och 5 för West Ham. Så att nej, de skuggar ju Chelsea i tabellen nu med bara en poäng, så att det, man kan väl tänka sig att om de fortsätter på det här sättet så kommer de nog gå om snart. Det kommer i alla fall krävas av Chelsea att man inte tappar poäng på det sättet som man gjorde mot Man United om man ska fortsätta hålla dem bakom sig.
Matchens lirare var väl planskötaren enligt Pep Guardiola efter den här matchen.
Ja.
Och det, jag tyckte de gjorde ganska bra jobb, måste jag också säga, sett till hur galet det faktiskt såg ut med snöstormen. Men alltså, det är ändå ganska imponerande att de trots de här förhållandena, såklart det är lika för alla, men det känns ju som att ett lag som City borde bli något lidande av att det liksom ser ut som det gör runt om. Men de är så pass bra och har en så pass hög grundnivå just nu att de passar runt sig och gör exakt där de brukar göra, oavsett hur det ser ut på planen, oavsett hur det ser ut i luften och oavsett vilken motstånd det är. Ja, det här var ju verkligen en dag på jobbet, må så vara en kylig sådan för dem.
Nej, men så var det. Och det var ju fantastiskt faktiskt hur planen var grön igen till andra halvlek, och då har det slutat snöa.
Sen har de inte värme i gräset, eller? Det har väl de flesta stora arenor.
Det har de också.
Det måste ju hjälpa, tänker jag. Alltså att...
Något så hjälper det nog antagligen.
Framförallt hjälpte det att det slutade snöa.
Ja, det är
primärt det.
Annars hade det varit jobbigt. Seger för West Ham, seger också för Arsenal med 2-0 mot hopplösa Newcastle längst ner i tabellen. Och det har ju inte direkt blivit någon... Saudarabisk bounce i spelet sen köpet. Det ser tufft ut för Newcastle just nu. Och även om Arsenal kanske inte gör sin absolut bästa match, så 2-0. Tydligt.
Ja, det är ju ungdomarna som slår till igen när Aubameyang, jag vet inte vad han gör. Han är inte sig själv i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Och jag tänkte väl också att man kanske skulle få se den här Eddie Howe-effekten nu från Newcastle. Mm. Men herregud vad den uteblev. Arsenal hade väl 24 avslut eller någonting sånt. Dock så stod väl Nuno Tavares för hälften av dem under den första halvleken. Han är ju verkligen nya Thomas Partey. Att varje gång han får bollen så skriker man ju skjut inte. För att han än så länge inte har varit i närheten att få dem på mål. Men det kommer kanske. I övrigt var ju faktiskt Nuno Tavares bra. Alltså han driver ju på och driver upp, och noterades väl också för assisten till Sakas 1-0-mål där. Så att han var... Han bidrog mycket offensivt och var ju också stark också i vissa defensiva situationer. Jag tyckte framförallt att Arsenals försvar höll väldigt bra koll på Callum Wilson generellt, för att han är ju annars den spelaren ihop med Saint Maximin som man tänker skulle kunna möjligtvis ställa till i oreda för Arsenals försvar, men det gjorde de inte riktigt. Sen tyckte jag nog att det var för långsamt under första halvlek från Arsenal. Det var lite för uppenbart på sista tredjedelen. Deras bästa chans under första 45 kommer ju faktiskt när Saka helt plötsligt driver över till vänsterkanten, och så slår han ju det här inlägget då där först Smith Rowe nickar, och sen så missar ju Aubameyang returen som han ju inte skulle ha missat. Han borde ha satt den, men det vet han väl själv också. Men i andra halvlek så blir det lite bättre. Visst, Ramsdale tvingas ju göra några räddningar, men sen lyfter ju Martinelli den där utsökta bollen över Dubravka. Och det var ju också lite förvånande att det var Martinelli som kom in istället för Pepe. Men det visade sig vara ett smart val från Arteta. Och nu med afrikanska mästerskapet som hägrar, där ju både Aubameyang och Pepe är aktuella och väntas lämna, så känns det ju som en baggis nu att de ska klara sig utan dem. Med tanke på då att de har de här lite yngre spelarna som ser ut att vara i fin form. Så jag tror att det var viktigt för Martinelli också att få det där målet, så att han känner att han har chans på den här startelvan. För att det har ändå blivit lite tuffare för honom att ta sig in i laget.
Ja, det är ett ruggigt fint avslut faktiskt.
Det var ju en av de där Ramsdale-räddningarna jag tänker på. Det var, alltså, han gör ju några...
Det var Jorginho-Shelvis skott, var det inte det? Som var hans bästa.
Ja, alltså den här som man ser i slow motion när han på något vänster får upp en hand där liksom som...
Ja, men
såklart det finns vissa tv-räddningskänslor liksom, över vissa av hans räddningar, men det är fortfarande otroligt Alltså tekniskt skickliga räddningar han gör.
Men jag tänker varje gång Johnny Shelby gör någonting bra så tänker jag bara på psyk direkt.
Jo, jo, såklart. Men det är samma här. Det är samma här.
Det är så inpräntat i...
Alltså så fort jag ser Johnny Shelby spela fotboll tänker jag på psyk. De behöver inte göra något bra nödvändigtvis.
Nej, det är ju rätt sällan han gör bra saker nu för tiden, om man ska vara riktigt ärlig. Det är långt mellan gångerna, men han har det i sig, han har det i sig. Det
kul för Kraft att få lite speltid också. Mm. Eller ja, inte så jätteroligt när de förlorar kanske, men han fick spela.
Det enda jag minns från hans match, det var ju, ja men dels han fick ju någon smocka där från Dubravka, och han nickade väl ihop med honom vid något tillfälle, men också att han sänkte, vem var, det måste ha varit Tavares han sänkte va? Eller vem, ja det var någon han bara, alltså bara liksom tryckte till totalt och fick ju ett gult kort och sådär. Man tänkte, oj, var kom det därifrån? Så att, ja, men i övrigt ingen jättekul eftermiddag för hans del kanske.
Nej, jag noterade honom i laguppställningen inför och sen så noterade jag honom i efteråt och så sa att Emil Kraft hade spelat också. Han, nej, som sagt, inte satt inte så stort avtryck på den matchen. Ni gjorde inte Newcastle överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad Eddie Howe ska göra med det här gänget, för att som det ser ut så är de på väg mot Championship, tycker jag. Tycker det finns andra lag där nere i botten som ser vassare och bättre ut. Men Newcastle ser, ja, men lika dålig ut som de har gjort hela säsongen.
Vad är det? Sex poäng, fortfarande inte vunnit en match. Jag vet inte, är det något annat lag i liksom ligasystemet än som liksom har gått 13 utan att vinna än?
Jo, någon gång för länge sedan.
Alltså för länge sedan. Nu återigen, inte i Premier League-eran.
Men Everton har ju haft, de har ju gått 7 raka nu utan att segerlösa i alla fall. Så att det finns ju, och Everton hade ju varit sist eller näst sist i tabellen om det inte vore, alltså efter, vad är det, om man räknar från oktober sett till hur de har sett ut nu den senaste tiden. Men ja, det är väl klart att det ser ju väldigt prekärt ut för Newcastles sida. Jag har väl ändå lite tro att om de lyckas värva in någon duglig spelare i januari, att de fortfarande har chansen att klara sig kvar, för att jag tycker ändå det känns så pass öppet i botten. Man vet som sagt inte riktigt, vi har pratat om detta hur mycket som helst, men man vet inte riktigt vem som kommer att trilla ur eller vem som är garanterad att trilla ur. Så därför så känner jag väl inte någon fara på taket så. Och tittar man på deras offensiv där med, nu spelade ju Saint-Maximin lite lägre i planen eftersom det var mer om en 4-4-2. Men just Saint-Maximin, Wilson, Joey Linton, det är ju inget dåligt anfall på något sätt. Så att, jag tycker bara det känns som att bara man får in liksom någon extra spelare, framförallt i försvaret kanske, så har de alla möjligheter i världen att klara sig kvar. Men ja, det kommer bli tufft.
Ja, men någon ytterligare. Sen spelar liksom med Matt Ritchie som vänsterback.
Alltså, han har gjort det mycket i fembacks, men jag vet inte hur mycket man precis har sett dem med en fyrbacks där liksom.
För mig är Matt Ritchie mer en ytter. Det är också kanske lite optimistiskt av Eddie Howe just mot Arsenal. Dessutom Joe Willock har ju inte alls kommit upp i någon nivå här. Det känns som att det behövs en riktigt bra central mittfältare. Det är smärtigt att säga, men John Joe Shelby är ju inte Premier League-klass längre. Det är ju bara så.
Nej, man hade ju behövt någon spelare som liksom matar bollar till Saint-Maximin på kanten. Verkligen. För att får han bara bollen i de lägena så är han ju otrolig. Han kan ju göra vad som helst. Han kan ju liksom vika inåt, han kan slå ett inlägg. De har inte riktigt den spelaren som kan distribuera de bollarna till honom. Men som sagt, får man in den spelaren, då tror jag absolut att man kan hänga kvar trots att det ser lite jobbigt ut för tillfället nu för dem.
Och tittar man på bänken så är det så här, liksom Jeff Hendrick, det är inte spelaren som ska göra det, jag är ledsen.
Han var ju en bra värvning när han kom in, men har ju inte gjort alls avtryck egentligen. Alltså det är några enstaka matcher där han har gjort det bra, men inte alls på den nivån som man kanske hade hoppats på när han kom från Burnley var det väl, och hade gjort, och de plockade ju honom.
Nej, men
på fri transfer dessutom, så att det såg också som en jättebra värvning, men det har ju inte riktigt fallit väl ut.
Nej, det kändes trött hela vägen, tycker jag. Vi lämnar därifrån då. Viktiga 3 poäng för Arsenal som ju hänger med där strax bakom. 3 poäng också för Liverpool som slog Southampton hemma med 4-0. Tidigt mål för Jota, sen var det liksom inte så mycket med Southampton. Skapade ändå ett par 3 målchanser, men det kändes som en ganska bekväm och enkel dag på jobbet för Jürgen Klopp och Liverpool.
Ja, det rullar på ganska automatiskt nu för tiden då.
Jag tyckte det var intressant med Hasenhüttl efter matchen, för att han mönstrade ju en trebackslinje här från start. Ja. Och sen insåg han ju att det var dödsdömt. Alltså man kan inte använda den formationen mot Liverpool, så det återgick han ju till liksom mer traditionell fyrbackslinje efter paus. Men just att han alltså efter matchen säger detta, ja, man kan inte spela så mot Liverpool, man kan inte ha den formationen. Då tänker man, men varför ställde du ut de spelarna?
Varför gjorde du det?
Ja, precis. Och då var ju skadan var ju redan skedd lite grann. Och när, ja. Sen tycker jag ju att alltså, just Andy Robertson som man har pratat så mycket om, där ju faktiskt Tsimikas har närmat sig honom, alltså sett till vem ska starta av de två. Alltså det här var ju verkligen en sån insats där han visade att nej, jag är fortfarande en av världens bästa ytterbackar. Alltså han var ju, det kändes på ett sätt som att han var inblandad i allt. Han hade ju flest passningar på motståndarnas plan, han var flest skapade chanser, flest sprinter. Han var verkligen på hugget, och när både han är på hugget och sen så har man liksom Alexander Arnold på andra kanten, man har Mané, Jota, Thiago för den delen som gör ju en av sina bättre matcher också. Nästan så att jag kommer ihåg när Thiago, när han presenterades av Liverpool, så satt man och kollade igenom så här highlights-paket från Bundesliga, och på det här sättet som han kunde vända bort 6 spelare i en enda rörelse och hitta fram med bollar i djupled och sådär. Nu gör han ju faktiskt det och har gjort på sistone, alltså på ett sätt som man inte har sett tidigare. Så förhoppningsvis för hans del så får han ju hålla sig skadefri nu och få ännu fler matcher i benen, för att då har ju Liverpool riktigt stor nytta av honom. Även om han också spelar med ganska hög risk. Det är väl han som tappar eller som slår någon passning där som Ward-Prowse är nära att plocka upp. Men det kommer väl lite grann med den typen av spelare, liksom med Jorginho, att ibland blir det galet helt enkelt.
Ja, men jag tror att det är så. Det här ska man ju säga att det här är faktiskt bara tredje gången som på de här nästan 1,5 säsongerna nu då, som Jürgen Klopp startar med vad man förmodar är hans mest föredragna mittfält, alltså Fabinho som sittande med Henderson och Thiago framför. Och att det är faktiskt bara tredje gången som de tre startar tillsammans, så det att de kan hålla sig skadefria nu kommer bli, inte minst när för det kommer bli mycket fokus på att Salah och Mané lämnar för afrikanska mästerskapen, och då kommer de behöva ett mittfält som kan hålla i bollen, som kan fortsätta hålla nollor. Och sen såklart Diogo Jota som gör 2 mål i helgen, att han fortsätter göra mål kommer ju bli oerhört centralt. 39 mål nu på 13 matcher för Liverpool.
Ja, det är ganska hyfsat. Jag vet inte om ni uppmärksammade den här Klopp-presskonferensen där han hamnade i något tjafs med en afrikansk journalist, nigeriansk journalist var det väl. Ja, jag vet inte om ni noterade det, men det var ju intressant på tal om det här med afrikanska mästerskapet, och även på tal om alltså kulturskillnader i språk och sådär. För att Klopp, för de som inte vet, så hade ju Klopp sagt på en presskonferens tidigare benämnt afrikanska mästerskapen som jag menar, han hade fått frågan om att, eller en journalist hade påtalat att nästa landslagsuppehåll är ju inte förrän i mars månad, och så hade Klopp sagt ironiskt att ja, vi har en liten turnering i januari också, och syftat då på afrikanska mästerskapet, var på den här nigerianska journalisten och många andra vad det verkar hade tolkat detta som att Klopp var nedlåtande mot afrikanska mästerskapet, när man förstår ju att så där säger man ju, det är ju, ja, det är ironi helt enkelt. Och vissa kulturer har väl lättare att se och förstå ironi än andra. Det är väl vanligare i England och Sverige lite grann. Alltså vi har ju lite samma typ av humor egentligen. Och Tyskland då, antar jag. Men nej, det är ju intressant det här med hur mycket afrikanska mästerskapet kommer påverka, eller det ska bli intressant att se hur mycket det kommer påverka, för att det vet vi ju inte riktigt. De flesta klubbarna kommer att tappa en eller två riktigt viktiga spelare, och Liverpool har det ju egentligen värst. Arsenal kommer väl klara sig bra nu, som sagt, utan Aubameyang och Pepe, vad det verkar. Chelsea med Mendy, de klarar sig utan honom. Det kan röra om ordentligt.
Ja, det kan det faktiskt göra. Vi tar oss vidare till Crystal Palace, Aston Villa 1-2. Gerrards succé fortsätter. Där har man verkligen sett en new manager bounce. Aston Villa löper mer, släpper till färre målchanser än vad de har gjort under hela säsongen. Där har man verkligen fått den där effekten som man ibland får av en ny tränare, att det blir mer energi och intensitet i laget, och fullt rättvis 2-1 seger, även om det kunde blivit 2-0. De grämde sig lite grann över att de släppte in det där målet. Jag tror att de har fokuserat väldigt mycket på försvarsspelet, och att kunna få en andra nolla här också hade betytt en del, men segern är ju det som räknas i slutändan. Vad har sagts om den här matchen och Gerrards entré, Frida?
Nej, men det är väl som, precis som du är inne på då, att alla kan se att det är mycket mer energi i Villa nu, och tyckte framförallt att mittfältet stack ut och dominerade med Nakamba där, som vann väldigt många bollar. Tyron Mings, en annan spelare som också var stark i sina dueller. Och sen är det ju lite kul att Gerrard, att han har tagit tillbaka Ashley Young i värmen igen på det sättet som han har gjort, för att han sa ju inför matchen här att Young helt enkelt hade gjort sig förtjänt av att starta, baserat på träningarna då, att han hade gillat det han hade sett helt enkelt, och tyckte att Young var väldigt bra i den här matchen och verkligen inte drog sig för att utmana, och var ju dessutom nära att skruva in en frispark där också, så att det bådar ju gott den här starten, och det finns ju bra spelarmaterial i Villa också att jobba med. Det visste vi ju, och att Dean Smith, som nu faktiskt gör det bra i Norwich, att det ibland bara blir så att en tränare, alltså han har fått ut max, han har varit där så lång tid att man behöver en ny start, och det har de ju verkligen fått här. Måste tillägga också att alltså domaren Michael Salisbury gjorde ju sin Premier League-debut här, och det märktes ju verkligen, får man ju säga. Det är inte ofta man ser en domare ha så lite känsla för att släppa fördel vid ett uppenbart läge och sådär. Och han visade ju till och med ut Douglas Luiz, men fick ju räddas upp då av VAR som såg att det där var ju absolut ingen utvisning. Så att en tuff debut för hans del. Vi får väl hoppas för alla skull att han lär sig av sina misstag och blir bättre efter det här.
Alltså man undrar ju vad Danny Ings sitter och funderar på bänken också. Alltså inget inhopp överhuvudtaget.
Han har inte varit
läget
bra heller. Så att...
Nej, men alltså det var ju också så här att när han gick till Villa, då var det ju också väldigt mycket snack om ännu större klubbar med tanke på den succé han har gjort i Southampton. Så att... Och nu sitter han i ett läge där han väl, om Ashley Young ska användas som någon sorts ytter och gör det så pass bra som han gör, och du har liksom Leon Bailey också som du värvat in, och du har Ollie Watkins, alltså det är inte lätt att slå sig in för Ings, eller lätt att hitta något sorts flow, eller lätt att få möjligheten att göra det heller, så det är det kan bli en ganska intressant situation där.
Men jag tycker det är ändå ett ganska bra läge. Och det var som det var... någon som var inne på, nu minns jag inte vilket sammanhang jag hörde det, men att det var... Det är ju på något sätt perfekt läge för Steven Gerrard att ta över just det här laget. För det är ett lag som har investerats jättemycket i. Det är ju inte så att Dean Smith har gjort ett jättebra jobb med det här laget. Det, liksom, grunderna finns där. Det som kanske var problemet och det som någon har varit inne på är ju kanske lite grann att Dean Smith blev för mycket kompis, det blev liksom för bekvämt lite grann. Det blev liksom, man föll in i lite gamla hjulspår, och det räckte liksom med en ny röst och lite nya idéer, lite mer entusiasm på runt omkring, och någon som kunde ställa krav kanske på ett sätt som Dean Smith inte lyckades göra på slutet. För det var ju liksom inget trasigt lag han kom och tog över, ett lag fullt av inre sprickor, spelare och tränare som mådde dåligt, förlåt, utan ett Aston Villa som hade byggts om lite grann och som letade lite, men som i grunden var ett lag som fungerade. Så att ett tacksamt läge för Steven Gerrard att kliva in i, och det är väl det han också varit inne på i sina intervjuer, att you have to suffer. Det är väl hans filosofi väldigt mycket. Du måste ha ont, du måste plåga dig för att få de där poängen.
Ja, får se hur länge det håller, men det är ju två raka vinster nu i alla fall, så att det är ju alltid något.
Är det liksom Matthäus Cash-effekten också annars? Det är väl de två matcherna han faktiskt officiellt är polack nu, Matty Cash, efter att ha spelat landskamper för Polen. Jag tycker det är väldigt roligt när spelare gör så här oväntade landslagsbyten. Just det. Som i Cashs fall.
Ja, det var ju väldigt konstigt dessutom, för att han är ju knappt polack.
Ja, men det blir extra roligt.
Ja, vad är det? Hans mamma är hans mamma ens hel polsk?
Jag tror att hans mamma är polsk.
Men hon kan prata polska i alla fall, så mycket vet jag. Ja. Det kan ju inte han, tror jag.
Det är inte riktigt en sån här Ben Brereton-situation när det var liksom FM-spelare som hittade honom i Blackburn och insåg att vänta ett tag, han är eligible för Chile, och sen har han blivit liksom världens supporterfavorit borta i sydamerikanska kvalet och i Copa America och allt för Chile. Inte riktigt samma situation. Cash verkar ha varit medveten om det själv, att han faktiskt skulle kunna göra ett sånt byte.
Mm. Ja, men det är väl. Det är väl lite som Michael Antonio och Jamaica.
Ja, och det är ju kul för Jamaica. Han har ju gjort några riktigt fina mål för dem ju på sistone faktiskt.
Och sen de spelar med Leon Bailey dessutom.
Just det.
Var en sån då?
Vi tar oss vidare till Leicester Watford, den andra riktigt snöiga matchen. Där trivdes han, Jamie Vardy, tvåmålsskytt, och ganska fina mål dessutom. Men det satt ändå ganska långt inne, och det krävdes då mål av Ademola Lookman på slutet för att verkligen säkra med sitt 4-2-mål. Då. En intensiv match i ymnigt snöfall, Frida. Det
var, ja, jag har...
På något sätt riktig engelsk fotboll någonstans.
Ja, precis. Jag har en anekdot kring den här matchen också, trots att jag satt på en annan arena medan den spelades. Men efter Man United-matchen så min italienska kollega till vänster om mig, Stefano, på Gazzettan, han helt plötsligt pratade han i telefon, och så hörde jag att han pratade italienska, och så ja, pratade säkert en 10 minuter och sådär, så la han på, och så tittade han på mig, så sa han: "Åh, Frida, Claudio, han är inte nöjd", sa han. Och jag fattar ingenting. Jag bara: "Vem är Claudio?" Alltså jag vet ingen Claudio. Han bara: "Ah, nej, Claudio, han sa det att det var liksom inte, de hade otur och sådär." Och jag fattar ingenting. Så jag fick ju liksom fråga då: vem pratar de? Han bara: "Claudio Ranieri." Jag bara: "Jaha, okej." Okay. Jag tänkte ju inte att han skulle ringa upp honom där och köra ett samtal.
Satt och spontansurra med honom i telefon, ja, där på pressläktaren.
Det är så man gör tydligen när man är italienare. Stefano har i och för sig varit, han har ju jobbat, han är ganska gammal, så att han är ju, eller vad säger man, gammal i gamet. Så att jag kan väl tänka mig att det är väl inte så där jättekonstigt att han har en god relation till Claudio Ranieri. Men det var ändå lite sådär, jag blev helt tagen på sängen, fattar ingenting. Men Ranieri var inte nöjd i alla fall med såklart inte med resultatet, men framförallt eftersom att han tyckte att Watford ändå skapade tillräckligt mycket för att få med sig någonting från den här matchen. Men att man var dels lite slarviga i försvarsspelet, men också att man hade lite otur helt enkelt i avslutningslägena, och att sådan är fotbollen, att det här ibland sker.
Ja. Verkligen, jag förstår. Han var väl inte helt nöjd med vädret heller, kan jag tänka mig. För det var rejält. Det är ju svårt att se spelarna emellanåt i vissa kameravinklar. Tror jag är en av de snöigaste matcherna jag någonsin har sett på tv.
Alltså man lider ju med tanke på det jag nämnde om Bachmann också, att de påpekar det där om bollen liksom släpper in fyra bakom sig också, stackaren. Mm. Står jo, där och fryser.
Men det var som kommentatorn sa, fan jag skrattade åt det. Ja, för att planen var ju helt grön under första halvlek, och det var ju då Backman släppte in, ja, han släppte ju ändå in tre bollar, så att kommentatorn sa ju det liksom, att det är så dags att börja gnälla på det, eller planen var ju helt grön första när hon släppte in tre, alltså att de ens säger det så där i direktsändning, det är lite skönt då på något sätt.
Väldigt engelskt.
Ja, precis. En spelare som man ju faktiskt bör lyfta fram här är ju ändå James Maddison, som hade en del frågetecken kring sig för bara några veckor sedan, men som verkligen har hittat tillbaka alltså till sin klassform, eller den som man känner igen honom som. Tyckte att han tog många smarta löpningar här och alltså många, ja, man var helt enkelt inblandad i anfallsspelet på ett sätt som vi inte riktigt har sett tidigare under säsongen, så att det är ju verkligen skönt för Leicesters del att han är på väg tillbaka, och så var det då såklart som sticker ut i matchen här med sina två mål.
Vi tar oss vidare till Brentford-Everton. Vi var inne på det, att Everton har en riktigt tung period bakom sig här, och Ivan Toney från straffpunkten, inga problem. Det var nästan en sådär lite lätt förnedrande straff, så ett steg bak bara.
Han gör ju alltid det. Han gör alltid samma rörelse innan en straff, och han har ju inte missat en straff. Han har aldrig missat en straff i Brentford, och jag tror att senast han missade en straff var typ 2015 eller 2016 när han spelade i Peterborough eller någonting sånt. Så att han är ju en väldigt säker straffskytt generellt sådär.
Alltså, ja. Man tittar på, liksom, vi var inne på att Everton har det tungt. Och såklart, ja, Richarlison borta här, Calvert-Lewin skadad, André Gomes skadad, Jeremina skadad och så vidare. Hur liksom säkert sitter Rafa Benitez just nu? Med tanke på Liverpool-bakgrunden och så vidare, det måste väl ha börjat surras om att det finns någon form av missnöje, eller hur ser det ut, Frida?
Alltså åskådarna har ju verkligen sagt sitt, eller supportarna. Och visst, han var ju inte populär från första början, så att det är väl kanske inte så konstigt att de börjar ropa om att han ska avgå. Men de vecklade ut en banderoll som löd någonting i stil med att, ja, alltså det var en paragraf då, eller några ord på latin som ofta förekommer i deras motto, som typ lyder att vi kräver det bästa, och nu är det dags att klubben också gör det. De har ju faktiskt inte vunnit sedan 25 september, så att man tycker att det är inget högt ställt krav ändå att man ska börja se sitt lag producera vinster. Det som håller Benitez kvar ändå, tror jag, det är ju just det här att man har haft alla de här skadorna. Han pratar mycket om att det ska sitta mentalt i huvudet på dem nu, att det är därför de inte får till sina insatser och sådär. Men jag håller med, jag tror nog att han måste börja bevisa några som helst framsteg nu de kommande veckorna, för att annars kommer han få svårt att få behålla det jobbet. Everton är ändå en klubb med stora ambitioner som har pumpat in väldigt mycket pengar de senaste åren. Och visst, de har bytt tränare ganska frekvent också, men på något sätt är det ju inte okej att de ligger, ja, men dels att de ligger på 14:e plats, men som sagt, de hade ju legat sist eller näst sist och alternativt om det inte hade varit för den här fina starten. Så att han måste verkligen se till att de hittar tillbaka dit, men blir ju också svårt eftersom man möter Liverpool i nästa omgång. Vilket, ja, med tanke på
onsdag.
Ja, och med tanke på Liverpool ser ut nu, så tänker man ju spontant att det där inte kommer bli en enkel match.
Nej, säger något om den där straffen också som först inte gavs. En av de tydligare straffarna man sett, Andros Townsend skickar upp foten i nyllet på vem det
Onyeka,
var. Onyeka, ja. Den tog rätt illa faktiskt. Det såg inget skönt ut alls. Men Det här var, får man säga.
Jag tror det var
noterna.
Jag tror att det var John Moss som satt i varummet. Så att vi får väl tacka honom för att han var uppmärksam och gjorde sitt jobb för en gångs skull.
Ja. Sen är det ju det där alltså, med dem, när man ser på bilderna att det är en full vrist upp i nyllet på en spelare i straffområdet. Jag tror att du ska gå ut och titta på den här själv. Han hade ju bara kunnat säga åt honom att peka på straffpunkten och dela ut ett gult kort. Men lite charad ska vi ha också.
Känns ändå som en sån där vecka när man ändå känner sig lite tacksam för VAR för en gångs skull. Ändå ett par situationer där VAR har gått in och rättat till misstag.
Jag kan i alla fall vad säger du, Frida? Det är som att svära i kyrkan där.
Ja,
tacksam för VAR.
Ja, nej, men jag tycker att det fungerar ganska bra alltså, i vissa fall. Alltså, tycker inte det är dumt alls att man kan liksom, kolla på röda kort igen och sådär.
Nej.
För att det är så trist när det blir en utvisning som inte är, som inte är rätt.
Men det har ju jobbats in på ett helt annat sätt nu också. Nu har vi haft det så pass länge, så nu är det en helt annan vana hos alltså Premier League-domarna och så vidare att använda sig av det. Och då blir det ju bättre.
De har skruvat på reglerna runt hur det ska användas också, som gör att det flyter bättre nu. Jag håller också med, vi har inte pratat mycket VAR den här säsongen, och det är väl det högsta betyget de kan få är att vi inte pratar om det. Utom i sådana här fall när vi faktiskt hyllar det. För det måste man göra när det funkar. Vi har ett par 0-0-matcher också som vi ska redovisa. Norwich, Wolves 0-0. Starkt av Dean Smith, Norwich, att ta den här poängen. Verkligen. Wolves som har varit i ganska fin form senaste tiden. Också 0-0 mellan Brighton och Leeds. Så jäklar vad det känns som Brighton är tillbaka i sin alltså i gamla synder här. För den här matchen ska de ju vinna, Frida.
Ja, jag nämnde ju tidigare Timo Werner och att han missar många lägen. Timo Werner har ju missat allra flest lägen sedan starten av förra säsongen. Neil Mopé är två år på den listan.
Ja. Och här han jobbar på att komma ikapp.
Ja, här var ju Mopé tillbaka. Han har ju faktiskt gjort ändå sett ganska fin ut under säsongen, men var ju tillbaka här i att han missade två gedigna chanser, var det väl åtminstone. Vilket jag kändes ju lite bortkastat på ett sätt, eftersom att Brighton ju faktiskt dominerade här, och Bielsa, jag vet inte riktigt vad han sysslade med, alltså inte minst vad gäller startelvan, för han satt ju Phillips som mittback, han hade Dallas som mittfältare och Llorente som högerback, och sen insåg han efter 20 minuter att det inte var någon bra idé, så då tog han av Phillips efter halvtid. Jag fattar inte riktigt vad han sysslade med, så att men det jag tog med mig mest från den här matchen är ju ändå att Potter kände sig tvingad att försvara sig själv efter matchen, för att det var ju rätt många av hemmasupportarna som faktiskt buade ut dem. Och då så var han lite sarkastisk när han sa att ja, jag är ledsen för att vi bara är åtta i Premier League och att jag spelar en massa unga spelare och att vi tog en poäng mot Leeds. Så ja, som sagt, lite sarkastisk underton i det han sa. Men det ligger väl lite i det att nu börjar Brighton-supportarna börjar kräva ganska mycket nu helt plötsligt. Och det var ju faktiskt ett tag sedan Brighton vann en match. De har kryssat väldigt mycket matcher på sistone där, och så två förluster väl också. Så att, men fortfarande 9:e plats i tabellen, samma poäng, lika många poäng som Manchester United. Så att de lider ju inte, så att säga, i nuläget. Det är inte lika mycket som Leeds gör, som ju ligger precis över strecket.
Nej, precis. Leeds har det betydligt tuffare. Typiskt bortskämda sydkustare.
Ja, faktiskt. Det ligger någonting i det. När det väl går bra och sådär.
MOP i startelva nästa match, tror ni? Alltså, han var ju bänkad innan och kommer tillbaks nu och sen bara bränner massa lägen.
Alltså, med Brighton är det ju alltid så att det hänger väldigt mycket på vilka spelare som är tillgängliga. De har ingen jättebred trupp, och det är ju det som gör också att det blir lite grann som det blir varje match. Vi får väl se, alltså Trossard har ju varit deras bästa anfallare så här långt. Nu spelar de han väl lite mer ytter. Så att det hänger ju som sagt på vilka spelare som är tillbaka.
Vad ska Leeds sitta på då, Frida?
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, han får väl bestämma sig.
Det är svårt att se. Alltså,
jag, man börjar ju bli lite, vi sitter och pratar om att Newcastle är ett sånt lag som kommer få det svårt att hänga kvar nu, eller att det i alla fall krävs att de gör en rejäl uppryckning för att hänga kvar, så ligger ju ändå Leeds, alltså de är bara 3 poäng före Burnley. Och har ju faktiskt inte övertygat, har inte, när var senast de vann? Nej, det var matchen mot Norwich, va? Så det var ju viktigt, ja, att de vann den. Men nu har ju de också ett ganska tufft spelschema, om jag inte missminner mig. Att de i alla fall kommer möta, alltså så småningom så blir det ju Chelsea och City och Arsenal och Liverpool. Jag tror att de matcherna i rad där under den mest hektiska decemberperioden. Så att, ja, det är frågan. Hur vi kommer att prata kring Leeds efter årsskiftet. Tycker jag i alla fall att det har känts slöare jämfört med förra säsongen. Och man har också märkt av lite grann att den här tröttheten som man jämt pratade om och som Leeds, alltså både Leeds-klubben och Leeds-supportrar blir jätteirriterade över, för att de menade på att det var en myt. Men nu har det ju lite grann börjat komma ikapp, känns det som. Och spelare som stack ut förra säsongen och visade hur mycket kvalitet som helst, de kanske inte har kommit upp till den nivån i år. Så att, det är väl lite den kombinationen då ihop med skador och sådär som gör att man befinner sig där man befinner sig. Men vi får väl se hur det går för dem.
De behöver ju minst 4 poäng på Crystal Palace hemma, Brentford hemma som de har den här veckan. Alltså för att få någon sorts, alltså okej, 3 kanske, men de behöver ju få en seger åtminstone här liksom. Att om de inte får där på de 2, då kommer det börja storma rejält, känns det ju som.
Det känns som att vi också har haft mycket undanflykter åt Leeds. Ja, men Rafinha har varit borta och det har varit Calvin Phillips, när han kommer tillbaka så kommer det se bättre ut.
Alltså, och Bamford gillar Bielsa.
Och Bamford är fortfarande borta, men nu är Calvin Phillips där. Nu är Rafinha tillbaka. De har liksom Daniel James som de köpte in i somras som ändå har sett ganska fin ut. Jack Harrison och så vidare. Alltså, det finns inte så jättemycket kvar att skylla på. Visst, Patrick Bamford, men
han gjorde ju ändå inte mål den här säsongen innan liksom.
Nej, precis. Och vet inte. Det känns kanske som att det behöver hända någonting i Leeds. Inte för att jag menar att man ska byta tränare eller så, men eventuellt behöver det värvas något i vinterfönstret för att ge lite ny skjuts till det här. Vi har fått ett par frågor som vi ska svara på före vi stänger för idag. Vi tar den här. Hi, I'm Stereo Mike skriver: hur ser det ut för Firmino när han är tillbaka? Är det Jota som är första valet nu, eller tror ni hur tror ni det kommer se ut?
Kan inte alla spela?
Jag tror att det kommer lösa sig ganska väl, så att det kommer ett afrikanskt mästerskap ungefär strax efter, plus ett väldigt intensivt matchschema fram till dess. Så jag tror att ha fyra personer på de 3 platserna tror jag kommer lösa sig automatiskt.
Men i ett optimalläge så är väl, skulle man väl säga att Firmino och Jota nästan är lite likvärdiga nu för tiden, eller?
Jo, men det, så skulle jag säga. Personligen så ser jag ju, även om jag tycker Jota är fantastisk och han har varit väldigt, väldigt bra och gör mycket mål, så tycker jag att hela laget funkar bäst när Firmino är med, för då får man ytterligare en spelare i den. Ja, men han tar upp en yta som är väldigt svår för motståndaren att hantera. Han vinner ofta de här andra bollarna i en yta som motståndarna liksom ofta är felvända eller inte helt tidiga in i. Och det gör väldigt mycket. Man ser hur det påverkar mittfältspelet, och sen i slutändan då Mané och Salahs ytor som uppstår i djupet när han spelar. Så att där tycker jag ändå att den högsta nivån finns för laget, men frågan är ju hur de ska ställa upp med Firmino och Jota under den månaden när Mané och Salah är borta. Då blir det väl förmodligen Firmino i mitten, Jota till vänster och Minamino eller Origi till höger, eller om Jota spelar till höger och Origi, Minamino till vänster. Vi får se hur det blir. Men någon av dem kommer få dra ett last där.
Ja, jösses.
Helt enkelt. Martin Karlsson skriver: blir det tack och hej för Maguire och Shaw i Rangnicks backlinje? Bra fråga.
Tack och hej hade varit lite en interimlösning.
Maguire är lagkapten.
Alltså man vet ju inte. Jag tycker att det känns, och det var just därför jag ställde den frågan till Kevin också, att hur, visst man kan läsa in sig hur mycket som helst på hur Rangnick har varit i andra klubbar och sådär, men hur kommer han vara när han kommer till den här typen av klubb? Det är ju det man är så oerhört intresserad av att se. Jag vet inte vad det kommer innebära för Maguire exempelvis. Det beror väl lite på vad Rangnick tycker om Bagi, antar jag, och Lindelöf. Och sen har vi ju, när kommer Varann tillbaka? Han måste väl vara tillbaka ganska snart. Det var väl inte en så allvarlig skada ändå han drog på sig. Så att...
Varann lär ju spela.
Ja,
det
har jag
svårt att se annars.
Det tror jag också.
Men det är ju det jag menar, liksom, att då blir det ju ännu tuffare. Det kanske blir Lindelöf och Varann.
Vilken scenförändring det hade varit ändå.
Ja, men alltså... verkligen, då hade vi verkligen fått på fingrarna, för att där trodde man ju att han skulle det har ju till och med ryktats lite bort från Man United. Det har väl inte funnits något konkret.
Jag tror till och med jag har skrivit att han skulle fly när Varann kom i någon krönika, så att
ja,
då har man fått ta upp det också.
Vilket inte är riktigt hållbart, för att jag menar, Man United behöver ju fortfarande mittbackar. Man kan inte
jo, alltså för Uniteds skull, men för Lindelöfs egna skull. Sen har han fått mycket mer speltid än man kanske hade väntat sig, tycker jag, under den här säsongen. Men det är ju mycket tack vare att liksom... Tack vare, kanske man inte ska säga om skador, men att Varann och Maguire har haft några skadeproblem, och att det har varit de här trebacksexperimenten som man har kört, så har den fått spela väldigt mycket snarare Lindelöf i slutändan. Men alltså jag ser frågan här också, frågar jag också hur man gör med Pogba om man säljs i januari, frysbox eller spelas han. Jag tror ju ändå att en tränare som Rangnick, utan att veta, så tror jag att han ändå ser att vissa spelare, typ Paul Pogba, att det finns en sån enorm kapacitet i en sån spelare att såklart han ska spela. Och jag tror att en spelare som Pogba skulle faktiskt kunna frodas under Rangnick. Men det beror ju helt på vad det är för, liksom, vad han ser som den vinnande formeln med det material han har just nu. Och hur han resonerar på så. Jag tror att Cristiano Ronaldo kommer väl såklart spela sina matcher på att han har den spetskompetens han har. För Rangnick är inte dum när han liksom ser spelarna.
Nej, så. Alltså en spelare däremot som jag alltså blir lite så här, det är Alex Telles. Alltså jag tycker väl inte att han... Jag tycker att han känns lite osäker. Eller jag vet aldrig vad som kommer att hända när han får bollen och sådär. Så där känner man väl att Shaw, även om han har sett... ja, lite trött ut innan sin skada, så tänker man väl att han rimligtvis borde kunna ha en bra chans att slå sig in i det laget, eller i alla fall behålla startplatsen när han kommer tillbaka, men vem vet.
Ja, jag säger, nästan alla frågor vi har fått handlar om hur fungerar det. Robert Pettersson skriver, hur fungerar det med spelare som inte direkt är sugen på att pressa, men spelare som med en tränare som bygger spelet just intensivt pressande. Men det är det här som blir,
ja, vi har ingen
så
aning.
Spännande.
Nej,
vi har ingen aning.
Ingen.
Rasmus Sällerstrand får ställa dagens sista fråga. Hur länge tror ni Lamptey stannar i Brighton? Han har varit väldigt bra sen comebacken. Han var fenomenal mot Leeds ännu också, tyckte jag. Även om det inte blir seger.
Ja, vi har man råd med honom? Det är väl det som är den stora frågan, antagligen. Så att som sagt, alltså Brighton kommer inte, det var ju en väldigt smart affär de gjorde där ju när de plockade honom från Chelsea. Så att de lär ju vilja ha ganska grovt betalt om de ska släppa honom. Men jag håller med, jag tycker också att Lamptey har sett pigg ut sen han kom tillbaka. Nu gäller det väl bara för honom, för att det var ju en ganska svår skada han hade där som höll honom borta väldigt länge. Så att det gäller ju för honom att han i alla fall ska kunna spela större delen av en säsong utan att åka på ett bakslag. Jag tror annars att det kan skrämma klubbar lite grann att han kanske har... tendens att ha på sig skador och sådär. Så att, men fortsätter han bara med det, så lär säkert ryktena hopa sig. Det tror jag.
Men absolut, absolut tidigast sommar väl. Det finns ju inte på kartan att han kommer att generera pengar nu i vinter.
Har inte läst någonting om det överhuvudtaget, så att det tvivlar jag oerhört starkt på att det skulle bli.
Ja, vi konstaterar i alla fall att Announce Rangnick trendar på Twitter, så att det kommer väl hända precis när vi kliver ut härifrån då, men vi har räknat in den nu i alla fall. Hörrni, tusen tack för att ni var med idag. Tack Kevin för att du var med tidigare. Sportbladets Premier League-podd får hantera dubbla omgångar då, för det spelas nu i veckan och sen till helgen också, när vi är tillbaks om en vecka igen. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Samuelsson.